Då vill jag läsa ur första Korintierbrevet 13, det kapitel som brukar kallas för kärlekens lov. Jag läser avslutningen av det kapitlet, vers 12 och 13. Än ser vi en gåtfull spegelbild, då ska vi se ansikte mot ansikte. Än är min kunskap begränsad, då ska den bli fullständig som Guds kunskap om mig. Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre. Och störst av dem är kärleken. Amen. Säkert läste många med mig, kanske de allra flesta, till och med alla, någon gång under uppväxtåren, onkel Toms stuga. Och jag vet att jag återvände till en viss berättelse i den boken, ganska långt upp i tonåren. Och det är den där scenen när Eva, den gode slavägarens dotter, dör efter en tids sjukdom. Och Tom och alla är där. Och precis när hon är på väg att lämna det här livet. Och det är väldigt sorgligt och samtidigt på något sätt vackert. Så säger hennes pappa: Eva, säg oss vad du ser. Och hon svarar: jag ser kärlek, glädje, frid. Och så andas hon sin sista suck. Och att jag återvände till den där berättelsen ganska långt fram i livet, det gjorde jag faktiskt när jag behövde gråta. Och kanske det tillhör de där barnsligheterna som Paulus talar om. Eller också gör det inte det. När vi bevistar en begravningsgudstjänst så förser vi oss nästan alltid med en näsduk. Även om det inte är någon nära anhörig vi ska ta avsked av. Därför att det här samlas på något sätt. Det allra vackraste, men också det svåraste i våra liv. Där finns all kärlek när vi tänker på den vi vill ta avsked av. Det den personen fick ge och ta emot av kärlek. Där finns alla upplevelser, all kunskap som har samlats. Allt vad någon har uträttat och ibland uthärdat. Men där finns ju också sorgen över det som inte blev, som kunde ha blivit. Sorgen över det som gick sönder. Så vi känner tacksamhet över allt det goda som har varit. Och så känner vi ju sorgen över det som nu definitivt har tagit slut. Så det är alldeles i sin ordning att det finns tårar när vi närmar oss döden. Och den viktiga frågan är ju då vad det finns för tröst. När Paulus ska ta upp frågan om döden och det eviga livet i ett brev i Nya testamentet, då säger han att han går in i ett mysterium. Och det är ju verkligen det. Och för den skull tror jag inte att vi ska tänka: det är bara obegripligheter. Det får jag lämna åt sidan och lämna mig och ägna mig åt det som är konkret och begripligt. Utan jag tror att det är så att för den som bemödar sig att tränga lite djupare in i vad det kristna budskapet säger om döden och evigheten, har också mycket tröst att finna. Och eftersom det är ett mysterium så vore det på något sätt övermod att tänka att den lilla del av den stora kristna familjen i världen som jag råkar tillhöra har hela sanningen om detta. Det kan vara klokt att lyssna till vad kristna syskon i lite andra traditioner säger. Och då lyssnar jag gärna till Wilfrid Stinnesen. Och jag är ju långt ifrån ensam om det. Den märkliga karmelitmunk nere i Skåne som vägleder så många i vårt land, både i och utanför kyrkan. Och som nu senast har betytt mycket för Göran Skytte, skjutjärnsjournalisten som kom till tro. Och som förresten besöker oss här i Fiskebäcks missionskyrka i januari. Han har precis nu kommit ut med en bok där han samtalar med Wilfrid Stinnesen. Och just nu tänker jag på den bok som heter Jag dör inte, jag träder in i livet. Ett kapitel i Nya testamentet som tillhör de rikaste när det gäller det här ämnet är första Korintherbrevet 15. Där slås det fast att döden är en fiende. Visserligen avväpnad genom Jesu död och uppståndelse, men än inte förintad. Det är något som återstår. Men, och jag tror att det är ett viktigt men, att döden är en fiende. Det gäller den död som är följden av människans synd, det vill säga av mänsklighetens bortvändhet från Gud. Och att döden då är ett resultat av det behöver inte betyda att döden överhuvudtaget inte skulle ha funnits om människan aldrig hade syndat. Och detta bland annat skriver Wilfrid Stinnesen om. Och då skriver han så här, om jag får läsa några rader innantill. När kyrkan lär att döden är en följd av synden menar hon inte att människan, om hon inte hade syndat, skulle ha levt kvar i paradiset i all oändlighet. Kyrkan har aldrig lärt att om synden inte funnits, Adam och Eva alltjämt skulle hålla på med odlandet av jorden i Edens lustgård. Deras jordiska liv skulle i alla fall tagit slut och bytts ut mot det definitiva tillstånd som Gud hade bestämt dem till. Och någon annanstans i boken skriver Stinnesen: vi får tänka oss döden som ett element i Guds skapelseplan. Men döden skulle varit annorlunda utan mänsklighetens synd. Då skulle den inte ha varit en undergång som vi ofta ser det, utan istället en övergång till ett rikare och mer fullödigt liv. Och det är ju det vi tror och predikar, att Jesus har återställt genom sin död, försoning och uppståndelse. Döden är inte borta, men döden är annorlunda, inte längre en undergång, utan en övergång till ett annat och mer fullödigt liv. Och det är väl därför det står i Hebreerbrevets andra kapitel att Jesus dog för att befria alla dem som genom sin fruktan för döden hade varit fångar i hela sitt liv. Och då är det väsentligt att det inte är ett något eller ett det som befriar från fruktan från döden. Det är någon, det är en person, det är Jesus Kristus själv. Det är livsgemenskap med honom som rädslan kan ebba ut och till och med försvinna. Det är han som säger, och den enda som har rätt att säga: var inte rädd, jag var död, men se, jag lever och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Detta att tänka sig döden som en övergång och inte en undergång. Ungefär som att man går över en bro. Det är kanske det som ligger bakom uttryck som vi ofta använder. Till exempel, han har gått före oss, hon har gått före oss, är liksom bara på andra sidan bron. Och här säger Stinnesen någonting som kanske kan verka märkligt, men som jag tycker det är värt att lyssna till. Här kan finnas en stor tröst som kanske inte alltid vår tradition så tydligt har betonat. Så här skriver han: döden bryter enheten med världen och alla dem man lärt sig att älska. Antagligen är avskedet lättare, mycket lättare för den som går än för dem som är kvar. Den som går återfinner snart de han lämnat, men det som är kvar upplever inte på samma sätt att kommunikationen i grunden inte är bruten. Det är ju starka ord, värda att fundera över. Är det så när någon vi har älskat går före oss över bron? Är det så att kommunikationen inte i grunden är bruten? Ja, Jesus säger så här: Gud är inte en Gud för de döda, utan för de levande. För Gud lever alla. För Gud lever, så att säga, de som är på bägge sidor av bron. Och därför kan man säga att det finns en mötesplats när vi egentligen tänker att alla möten är över. Därför att vi går till Fadern genom Jesus Kristus och har gemenskap med Fadern i vårt vanliga liv här på jorden. Och vi tänker och tror att de som har gått före oss också är hos Fadern. Jag tänker på en pappa som jag mötte för ganska många år sedan vid första tillfället. Då levde han med den stora sorgen att ett av hans 6 barn hade nyligen dött. En 6-årig flicka där det förfärliga hände att hon var ute och övade på sin nya cykel när den långtradare helt utan anledning körde in i deras villakvarter. Och så träffade jag samma pappa ganska nyligen. Och det har gått flera år nu sedan den svåra olyckshändelsen när flickan dog. Och så sa han så här till mig, en djupt kristen man, verkligen vid sina fulla sinnens bruk. Han sa så här: jag tycker att jag har fått henne tillbaka. Naturligtvis är hon lika borta som hon var då när den svåra olyckan hände. Men han hade trängt in lite djupare i mysteriet. Och jag tror att han kände någonstans är kommunikationen inte bruten. För Gud lever alla. Och jag tror faktiskt att man kan känna detta. Och att man faktiskt kan våga lita på det man känner. Kanske kan man inte tänka sig fram till den erfarenheten. Men jag tror att man kan be sig fram till den. Att fast vi inte kommunicerar med dem som har gått före oss i vanlig mening, så är i grunden all kommunikation inte bruten. Och den tröst som det finns i det tror jag faktiskt att vi ska våga ta till oss. Det innebär inte alls att då kan man ta döden med en axelryckning. Då är det inte svårt längre. Det är klart att det är svårt. Det är därför Jesus gråter vid Lazarus grav, fast han har makt att uppväcka honom. Och det är den medkänslan som driver honom till korset, för att döden ska bli annorlunda för oss och för att en gång döden till slut ska förintas. Det är klart att det är svårt, och ibland är det särskilt svårt. Jag var på en begravningsgudstjänst bara för någon vecka sedan hemma i byn där vi bor, där det var särskilt svårt. Därför att det var en ganska ung kvinna som dog efter en väldigt svår sjukdomstid. Och så sa officianten bland annat så här. Och jag tyckte om det han sa. Jag är inte säker på, sa han, att vi ens i himlen får alla svar. Nej, därför att allt går kanske inte att besvara. Men kanske blir inte svaren så väsentliga där, när vi ser ansikte mot ansikte. Och vad är det vi ska se då? Ja, hur skulle jag eller någon kunna veta det? När Bibeln säger, vad inget öga har sett, vad ingen tanke har kunnat tänka, vad inget öra har hört, det har Gud förberett åt de som älskar honom. Och ändå kan vi kanske ha en aning. Och här kan faktiskt fantasin få spela fritt. Därför att ingen kan säga, jag vet. Men jag tänker mig att vi ska se att ingen kärlek vi ödslade här på jorden var någonsin förgäves. Jag tänker mig att vi ska se, vi var aldrig så ensamma som vi ibland kände. Och jag tänker vi ska se att vi har aldrig ett ögonblick varit skilda ifrån Guds kärlek. Och det är ju ingenting som bara är då, en gång långt borta. Utan en försmak kan vi få uppleva här och nu. Och det är väl det vi upplever i de där stunderna. När vi tycker att Jesus Kristus känns särskilt nära. Om du nu sitter här och tänker, det var underliga saker Liselott säger idag. Detta begriper jag inte riktigt. Så var inte bekymrad. Lägg det lite åt sidan. Och ta till dig det du kanske begriper och vågar tro. Som vi hörde alldeles i inledningen. En gång ska alla tårar torkas bort från våra ögon. Och ändå kan jag inte låta bli att mot slutet här problematisera det lite grann. Att alla tårar ska torkas bort, betyder det att allas tårar ska torkas bort? Är det så att när en människa lämnar livet här, då har hon fattat sitt beslut om att höra Kristus till eller inte. Och sen är det, för att hålla lite mer modern svenska, kört. Man brukar tala i dogmatiken om att frälsningen har två sidor. Det är dels den objektiva. Och det handlar om vad Gud har gjort en gång för alla. När Kristus dog och uppstod för hela mänskligheten. Och så talar man om den subjektiva sidan. Och det är vilken ställning du och jag tar till detta. När jag var ung kristen, då var det subjektiva jättemycket, nästan allt. Ställningen jag eller någon annan tog. Det objektiva var ganska litet i jämförelse med det. Idag är det ganska mycket tvärtom. Jag förlitar mig mycket mer på det Gud har gjort en gång för alla än vad svaga och ofullständiga människor, plågade av olika ting, kommer fram till eller inte kommer fram till. Kanske är det så, när man ser hur mycket nåd man behöver själv, då blir nåden större också för andra människor. Och ändå vill inte jag stå för det som Dietrich Bonhoeffer en gång kallade för billig nåd. Som att Gud rycker på axlarna, ser genom fingrarna. Ingenting spelar egentligen någon roll. Därför att det är ju att ta ifrån en människa hennes värdighet. Att omyndigförklara en människa. Och då ska jag faktiskt drista mig till, innan jag strax säger amen, ytterligare ett citat av Wilfrid Stinnesen. Och det rör ett ord som vi inte så ofta i evangelisk kristenhet tar i vår mun. Och kanske skulle vi ändå våga det. Det är detta märkliga ord som kan ge rysningar lite efter ryggraden. Som kallas för skärselden. Vad är egentligen det? Ja, att skära, det är detsamma som att rena. Och när Wilfrid Stinnesen skriver om hur han uppfattar det, då tycker jag inte att det ligger utanför evangelisk kristendomstolkning. Han skriver så här: ordet skärseld kan få oss att tänka på ett hav av eld som de arma själarna befinner sig i för att sona sina synder. Då tänker vi på straff. Ordet skärseld väcker då obehag och motvilja. Men detta ord kan också få ett ljust innehåll. Den eld som själarna renas i är Guds kärlekseld. Skärselden är Gud själv som invaderar människan och bryter ner allt motstånd. Det som Gud inte helt lyckades med så länge människan levde på jorden, det förmår han nu. För nu bjuder hon inte längre frivilligt motstånd. Det finns visserligen ett motstånd som är inbyggt i hennes väsen på grund av hennes tidigare kamp mot Gud. Men nu är hon fullständigt utsatt för och överlämnad åt Guds kärleks renande och förvandlande kraft. Och så tar Stinnesen bilden av skärselden som ett vapenhus till den himmelska katedralen, där människan till slut kapitulerar och lägger ner sina vapen och överlämnar sig åt den stora kärleken. Nu kan vän av ordning undra, finns det något som helst bibelstöd för en sådan tanke? Ja, det finns ett par märkliga versar i första Korintierbrevets tredje kapitel. Där säger Paulus så här: det finns ingen annan grund än den som redan är lagd, och det är Jesus Kristus. Men vi bygger olika på den grunden. En del med hö och strå, andra med ädelt material, sitt livsbygge. Och så säger han, den dagen när vi till slut möter Kristus ska pröva vars och ens livsverk. En del blir kvar, annat bränns upp som i eld. Men så står det, själv kan människan dock bli räddad så som genom eld. Och det är kanske just Guds kärleks eld. Kan man sätta tilltro till detta? Att allt inte är kört när en människa lämnar det här livet? Ja, jag tycker att det kan innebära att Gud kan vinna en ännu större seger. Och jag tror ju att Guds kärlek ska vinna den allra största segern. Och ser vi oss omkring så är det uppenbart att somliga har fått bättre förutsättningar när det gäller att komma till medveten tro än vad andra i sitt liv faktiskt har fått. Påstår då, nu ska jag citera honom för sista gången, att alla blir räddade till slut, oavsett personligt ställningstagande. Så här säger Wilfrid Stinnesen i den frågan. Man kan inte påstå det, men får man hoppas? Var inte rädd. Jag var död, men se, jag lever i evigheters evighet. Så säger Jesus. Och så lägger han till, jag har nycklarna till döden och dödsriket. Och då kunde man ställa frågan, skulle man kunna få låna de där nycklarna av honom? Vem vill inte ha ett evigt liv? Nej, det är inte så det fungerar. Man kan inte låna nycklarna. Inte för allt man äger kan man köpa sig evigt liv. Det är redan betalat. Det kan bara tas emot som en gåva. Och det kan bara tas emot genom gemenskap med Jesus Kristus själv. Så enkelt är det i grunden. Eller så svårt är det. Men så är det. Nycklarna lånas inte ut, men i gemenskap med Jesus Kristus själv finns befrielse. Och man kan byta till en annan död som inte är undergång utan övergång. Amen. Sara spelar för oss och vi får en stund av eftertanke.